Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej till dig som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack.
Idag har vi en otroligt faktaspäckad och spännande intervju framför oss. Så vi ska försöka fatta oss så kort vi bara kan här i introsnacket. Men innan vi trycker på play på intervjun så är det ett par saker som vi skulle vilja säga.
Ja, för det första, ni vet väl om att vi från och med nu finns på yogastudion Yoga Mana varje fredag. I deras mysiga mottagningsrum så tar vi emot klienter på fredagar. Tidigare har all vår coaching skett online ju, till exempel via Skype. Men nu finns alltså chansen att träffa oss för hälsocoaching in real life. Och om du är nyfiken på vem som hälsocoaching passar för och hur vi coachar, så kan du såklart läsa om allt det på vår hemsida. Och om du har frågor eller vill boka så skickar du ett mejl till oss på info@vitalista.se.
Ja, kom och boka! Och det andra?
Ja, ni har väl heller inte missat att vi har öppnat en webbshop. I vår webbshop så finns det en blandning av saker som vi gillar och rekommenderar och saker som vi själva har skapat, som till exempel webbkurser. Och några av de webbkurser som finns i shoppen är Lottas stora hormon- och fertilitetskurs, fantastisk. Där finns också Kirtan Kriya-meditationen. Där finns 5 enkla och effektiva andningsövningar för mindre stress och mer närvaro. Och så snart lanserar vi även en kurs med instruktioner till en superbra och effektiv magmassage mot förstoppning.
Mm. Och dessutom så firar vi nu med att erbjuda vår allra senaste miniwebbkurs till dig helt gratis om du signar upp dig för vårt nyhetsbrev. Och det är ju väldigt passande för dagens ämne, för det handlar om inspiration till att skapa sin egna härliga kvällsrutin.
Ja, och vi älskar ju rutiner.
Ja, och i den här minikursen så får du lite bakgrund till varför en nedvarvande kvällsrutin är en bra idé. Och så får du flera inspirerande förslag på aktiviteter som du kan inkludera i den. Som till exempel en yogasekvens, en mindfulnessövning och många andra grejer.
Ja, och det kommer man ju förstå när man lyssnar på det här avsnittet. Varför man verkligen behöver en skön kvällsrutin. Så du som ännu inte är prenumerant på vårt nyhetsbrev, se till att gå in på vitalista.se och signa upp dig, så kommer du att helt gratis få den här inspirerande minikursen.
Ja, då så, snabbt över till dagens intressanta och viktiga intervju med Christian Benedict. Han är sömnforskare vid Uppsala universitet och författare till boken Sömn, 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 som han har skrivit tillsammans med journalisten Minna Thunberger.
Då kör vi! Hej Christian och varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej.
Det är jätteroligt att ha dig här och att vi ska snacka om sömn idag. Ja, men jag älskar verkligen att sova och jag tycker om, speciellt så här års, så är det faktiskt en av mina favoritsysselsättningar. Men alltså, det är ju så härlig känsla att få krypa ner i helst något så här rena lakan och bara mysa i sängen och sen få liksom släppa allt och glida bort och få sova och så vakna utvilad. Så det ska bli jättekul att få prata sömn och alla fördelar hur det påverkar oss. Men först, innan vi grottar ner oss i det, skulle inte du kunna bara berätta lite mer om dig, vem du är och vad du gör?
Ja, som man kan kanske höra, jag är ursprungligen från Tyskland och jag har först pluggat i norra Tyskland näringsmedicin. Det var ganska länge sedan. Därefter var jag forskarstuderande under handledningen av en av den främsta sömnforskare som finns egentligen. Jan Born, han är en psykolog och han har till exempel kartlagt varför är det så viktigt för att sova med tanke på minnesbefästning och även för att vår förmågan att lösa ett problem. Och under den här tiden fick jag också tillsammans med min fru Franziska fyra barn. De är ganska tätt med åldern. Just nu är de 15, 14, 13 och 11. Oj. Så under den här tiden har de varit väldigt unga och det var mycket sömnlöst. Och också bland annat en anledning varför jag vill gärna så att säga utforska vad innebär det att utsätta sig så mycket sömnlöst.
Men det måste varit jätteoroande då att veta hur allvarligt det är, hur illa det är med sömnbristen. Ja. Alltså, råka ut för en natt efter natt. Eller?
Ja, till den här tiden var det i alla fall så. Men i slutet är det ju så att jag har ju en väldigt så säga multidisciplinär bakgrund. Och jag vet också i livet ser jag likadant ut. Det är en form av helhetshälsa. Man måste ha den här perspektiv så det är inte bara sömn eller bara fysisk aktivitet eller matvanor. För vet jag, ja, det är väldigt viktigt att, så att säga, alla spelar tillsammans och de alla tillsammans hjälper dig att säkerställa att du kan stanna frisk och prestera på bästa sättet enligt dina, så att säga, din förmåga. Ja, men därefter när jag disputerade 2008 bestämde jag mig att jag måste gå utomland och det fanns någon utlysning från Sverige i Sverige från Uppsala universitet och där bestämde jag mig att jag går dit och försöker att kartlägga huvudsakligen vad händer egentligen när man inte sover tillräckligt med hälsan framför allt med kroppens hälsa och vad händer då också med hjärnans hälsa. Och ja, 2013 fick jag min docentur i neurovetenskap från Uppsala universitet och jag har i mellantid också fått mycket anslag för att bedriva den här typen av forskning. Och i nyläge är jag har jag en sömnforskargrupp vid Uppsala universitet med doktorander, postdoktorander och läkarstudenter och biomedicinstudenter. Ja, och vi sysslar med sömnforskning. Så är det.
Vad spännande. Vad forskar ni om just nu?
Just nu kollar vi hur de som är kanske lite mer metaboliskt sårbar. Vad menar jag med det? Så folk som har till exempel en liten övervikt eller redan en problematik med blodtryck. Hur hanterar de egentligen sömnbrist? Särskilt också som sömnbristmodell där vi vill kartlägga. Vad händer när man till exempel jobbar nattskift? Ja? Eftersom många jobbar ju nattskift också, eller har i alla fall en nattskift också i sitt arbetsmönster. Och vi vet mycket från när det gäller hälsan och också metabolisk hälsan med tanke på yngre, friska män. Men hur ser det egentligen ut? Som vi har ju också i verkligheten. Många har ju så att säga en problematik med vikten, med blodtryck. Hur kan de hantera så att säga de här utmaningarna av en skiftarbetssituation, en nattskiftpass? Och det är väldigt viktigt att kartlägga det eftersom om man ser att de svarar på en större utsträckning till det kan det ha också många så att säga implikationer för att ja, att göra en riskbedömning, en individuell riskbedömning, är det kanske bra för dig eller inte att göra skiftarbete eller inte. Det finns inte någon person som kommer undan när man jobbar skift och särskilt nattskift. Det är ju så att säga inte, det är ju emot vår inre klockan. Mm. Så vi kommer aldrig att så att säga skapa en situation där folk kan säga okej, jag jobbar nattskift och det gör ingenting för mig. Men man kan ju motverka, och det är också något som jag syftar nu med min forskning. Att säga, kan man använda andra hälso- och livsstilfaktorer för att minska de här ohälsoeffekterna av skiftarbete? Mm. Det är det som jag gör nu.
Mm. Ja, men det låter ju värdefullt, för det känns ju som att det är många viktiga yrkesgrupper som vi behöver i vårt samhälle.
Precis.
Som måste jobba nattskift.
Precis.
Så att ju mer vi kan hitta för att hjälpa dem och stötta dem ändå må bra.
Och det håller jag också med, eftersom jag har ju gjort nu mycket forskning de sista 10 åren kring det, och har kartlagt många så att säga ohälsoeffekter. Men vad är så att säga den här slutsatsen kan, som du nu sa också, kan ju inte vara att vi säger okej, bort med skiftarbete. Det funkar ju inte. Om du till exempel har en akut ärende, du måste gå till akutmottagningen i sjukhuset. Det skulle ju vara väldigt oönskvärt att du kommer dit och de säger nej, det finns inte någon, du måste ju alla sova enligt Christian Benedikt. Mm. Då vill man ju ha också en tillgång. Eller när det finns en en brand eller sånt, och de måste också ta hand om det. Det finns så mycket. Vi behöver skiftarbete. Men det är också viktigt att vi då, eftersom vi vet att det inte är så hälsosamt, kartlägga de här faktorer, de här livsstilaspekter som kan hjälpa oss att hantera bättre eller att motverka till en viss utsträckning de här ohälsoeffekter. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt.
Ja, verkligen. Mm. Men jag tänkte, ska vi liksom backa tillbaka till allra första början och du får beskriva för oss lite kortfattat, vad är det som händer när vi går och lägger oss på kvällen?
Ja, kolla, det är ju så, egentligen ska man inte börja där, men man måste ju börja så att säga med vakenhet. Och när du är vaken, det utsätter du dig mycket information, du pratar med folk. Vi spelar nu en podcast och ni måste försöka förstå vad den här tyska forskaren säger. Ja. Det krävs mycket bearbetning, en interpretation, ni måste anpassa så att säga er beteende, ta beslut. Allt det är väldigt krävande för hjärnan. Ja. Men det är inte bara att hjärnan måste jobba stenhårt när vi är vaken. Det är ju också kroppen. Vi äter, vi springer från A till B. Vi utsätter oss infektionsframkallande ämnen. Och också mycket belastning finns där för kroppen och hjärnan. Och därför finns sömn. Eftersom du behöver en efterbearbetning under en period där du inte ytterligare utsätter dig till exempel mat, du inte äter, du inte rör dig. Alltså din muskelvävnad till exempel har möjlighet att återhämta och reparera sig. Ja. Eller reparera proteiner som har gått sönder. Och även för hjärnan. Hjärnan har då den här möjligheten under sömnen att så att säga rikta sin kommunikation inåt, att de olika delar av hjärnan som är så viktigt för att så att säga bearbeta information kan gå genom det som vi har upplevt under föregående vakenhet. Gör då en prioritering, vad är relevant eller inte relevant för oss, och därmed skapar de här förutsättningar att du kan prestera på bästa sättet nästa vakenhetsperiod. Så igen, det man, några forskare säger som är en kostnad för vakenhet. Jag skulle säga det mer på en positivt sätt, som är en efterbearbetning av föregående vakenhet och det som du har upplevt. Och därmed skapar så säga, de bästa förutsättningarna för nästa vakenhet. Ja. Mm. Och det betyder ju också, om det är så, okej, jag gör ju inte varje dag samma sak, eller hur? Mina fysiska och mentala utmaningar varierar ju om ni bara jämför helg och vardagar.
Mm.
Så därför är det inte så, så överraskande att man då har inte varje natt samma sömn på en sätt att du till exempel har på samma intensitet djupt sömn och det betyder också att man måste då förstå okej, det finns mycket variation och jag måste inte oroa mig om jag till exempel använder en mobil för att spåra mina sömnvanor eller en Fitbit eller sånt, att det är kanske farligt om jag ser det någon variation, om det är kortvarigt, eftersom vi har ju vardagar som varierar.
Men det har jag gjort under flera år, haft en sån där band. Och nej, men jag tyckte det var mest intressant. Liksom. Och ibland stämde det så där. Och ibland var det så här, ja just det, man får se, man vet att man har varit vaken. Men då får man se ungefär hur länge det var och när man sov lite oroligare och när man har djup sömn. Så att jag tycker det var jätteintressant att följa lite, även fast jag vet att det inte är exakt, liksom, det är svårt för sånt där band att följa då. Men jag är lite nördig sådär.
Men det är inte så mycket, jag kolla, det är absolut okej. Och det är ju också intressant att få någon idé eller en överblick hur man sover. Men lite beroende också på din personlighet. Om du har till exempel med den här benägenhet, det finns sånt. Ja? Det är också forskning som benägenhet att se mer så att säga, negativt på sakerna. Ja? Att de har också den här tendens att bedöma sin sömnkvalitet lite sämre. Och om du då tänker lite grann att du är sån person och använder sånt app eller en Fitbit för att spara din sömn och du ser då en variation, kan det också vara väldigt snabbt oroväckande. Oroväckande, och det kan ju vara något som är oönskvärt. Och det finns faktiskt nu också i forskningslitteratur sådana beskrivelser att folk, case reports, ja, berättar att de, fast de har i början i grund och botten ingen sömnproblematik.
Utveckla
en sömnproblematik eftersom de kollar då på alla de här så att säga, utrustningar som de använder för att göra en självdiagnos. Hur ser det ut med min sömn? Men igen, det som jag också berättade förut, det finns variation, och inte bara på grund av det som du gör, det finns också åldern som påverkar det, menstruationscyklus som påverkar det, ljus, experiment. Det finns så mycket som spelar in här. Hur mycket du sover, årstider, det är så, så mycket. Och det finns inte den här coaching-aspekt. Så om du till exempel säger för dig, för mig var det bara intressant, men det var ingen oroväckande moment för mig. Ja, det är okej. Men det finns många som tar det så allvarligt, som jag också ser den här hälsan, ja, som blir väldigt stressad. Och det är det inte så som vi vill ha det, eller hur?
Nej, nej, precis. Man får väl känna efter då hur, om det är lämpligt eller inte. Och, yes, och som med allting annat, att om någonting börjar ta över och man får negativa känslor, ja, men då får man ta ett varv till och kanske avbryta det. Det är ju mycket sånt som...
Och tänk också på det, om vi kollar på de här appar. Jag tycker det finns också mycket värde i det. Till exempel om du har en app som mäter om du har en andningsuppehåll. Vi alla har andningsuppehåll. Alla, men inte så ofta. Men om du har ofta andningsuppehåll under sömnen, det är ju något som är oönskvärt, kallas sömnapné. Eftersom när det är obehandlat har det kopplats till mycket ohälsa. Så det är ju kul om vi då utvecklar appar för att få den här möjlighet att ha en idé att det kan kanske finns något problematik där, kan förklara varför jag känner mig så trött under dagen, varför jag är i behov att egentligen ha en tupplock, måste dricka en liter kaffe för att komma så att säga igång. Det kan jag, det betyder, det kommer inte att sätta diagnostik, men den kan även hjälpa vården att de tar den information och säger okej, vi måste vidare utreda detta om det finns sånt. Ja. Eller när jag frågar er nu har ni sovit till exempel förra veckan från måndags till tisdags. Jag tror inte att ni kommer ihåg det, inte heller jag. Utan förutom det skulle vara kopplat till något väldigt emotionell upplevelse. Så det är också en problem om en läkare frågar då folk hur har du sovit så den senaste månaden? Det är en typ känsla. Ja, men det är väldigt så säga bias. Det finns mycket så säga confound. Och om man använder sådana appar är det ju jättebra, eftersom du kan retrospektivt få en väldigt bra idé. Vad är det? Och om man då till exempel ser och varje torsdag ser det inte bra ut. Ah, den torsdag där går jag ut och trycker med mina vänner en flaska vin. Det vet du kanske, det är en anledning, ja, för min sömnproblematik. Det är väldigt förenklat beskrivet nu här. Men jag tycker att det är också mycket värde i de här appar.
Jag fick ju en jag blev ju motiverad av att gå och lägga mig tidigare. Mm. För att jag ville ha den här djupsömnen i början. Så för mig blev det en liten sån här trigger. Att ja, men nu ska jag se till att jag somnar vid ett visst. Utan att det blev stress. Det blev inte stressande för mig. Utan mer att ja, men jag ska gå och lägga mig.
Men många känner sig tyvärr stressad. Mm. Ja. Mm.
Men igår så frågade vi på vår Instagram. Mm. Ett hälsosnack med Lotta Victoria. Vi berättade att vi skulle träffa dig och intervjua dig. Och bad våra följare ställa frågor. Och då var det ju så passande en fråga här, en tjej som undrar om klockor som mäter sömn, typ Fitbit, är de tillförlitliga? Så jag tänkte vi kan bara, du får svara på den frågan nu när vi ändå pratar om det här. Och vad mäter de?
Precis, kolla, de blir ju bättre och bättre, de här olika tekniska applikationer som man kan göra. Några är lite beroende på din aktiva rörelse, ja. Och hur mycket ljus du får, och på grund av de här två måtten så säger jag, kalkulerar man, okej, det är sannolikt en period där den här personen har sovit, ja. Men det finns ju också lite så säga, en bias om du tänker att du ligger bara då i sängen och du sover inte, men det är mörkt, ja. Så kommer det om ändå värdera det som en sömntid, fast jag tycker också det är en värdefull tid ändå, även om du inte somnar eller lyckas somna och sova på bästa sättet. Sen finns det också applikationer.
Och vad menar du med ljus? Hur mäter appen ljus?
Ja, det finns sådana ljussensorer som man kan använda, precis. Och
om man har handen under täcket då?
Ja, precis. Det, just, ja, du ser, alltså, det finns många så
det kan vara
problem. Fel källor. Och en annan grej som man också använder är så ser variabilitet i pulsen som hjälper dig då att bedöma din, vad heter det? På engelska heter det heart rate variability, alltså din variation i hjärtslag, och om det är mer så ser en stressigt hjärtslag eller en lugnare hjärtslag, och på grund av detta kan man ganska bra bedöma när någon person sover och i vilken sömnfas den här personen befinner sig, antingen icke-trömsöm eller trömsöm, eftersom under trömsöm har du mycket mer variation jämfört med icke-trömsöm som är djupsöm och de här ytterligare sömnfaser. Så sånt kan man använda, och det är ju definitivt bättre. Ja? Och de förbättrar, jag vet, jag har varit också och blivit kontaktad av olika stora företag. De blir bättre och bättre med deras algoritmer. Men igen, vad är den coaching-aspekt? Den saknas lite grann. Och jag tycker det är viktigt, om ni tänker till exempel på en app som mäter på grund av GPS, hur mycket ni har sprungit. Den kan se om du har sprungit en mil. Du har sprungit en mil och du har förbrukat 1000 kilokalorier. Det är en överbedömning eller skattning, men ändå, det är ju bra. Där får du en feedback. Så du vet, om jag löper ännu mer, förbrukar jag ännu mer. Du kan också använda appar för att då registrerar dina matvanor också. Oj, den förra veckan hade jag ätit mycket omega-3-fettsyror som är jättebra för, jag vet inte, hjärnans hälsa. Ja. Men om det gäller sömn, vad ser jag där? Oh, din sömneffektivitet har varit nu så högt. Så, oh, men det är ju bra. Men för natten var det bara så. Så är det något fel på gång. Jag tycker de är bra igen, som jag sa också förut. Om du har så att säga en långsiktigt mätning av dina sömnvanor, men också av variation i sömnen och vakenhet. Ja, det kan ju också kopplas till möjliga dygnsrytmstörningar eller rubbningar. Det är bra i sig, men kortsiktigt, det finns ingen coaching-aspekt. Man vet inte riktigt. Det kan vara så att du behöver kanske klara dig bra med 18% djupsömn. Du klarar dig bra med 25% och jag kanske med 15%. Men ändå, om vi bara tar de här siffrorna, så skulle vi säga, men du har sovit mindre än jag i djupsömn. Och det är och även inom en person, som jag sa, det kan variera från en till en annan dag. Så det är jättesvårt att ta lättförståeliga slutsatser när man får sånt. Det spelar så mycket in.
Men hur ser en optimal då, inom situationstecken, vi vet att det varierar, men hur ser en optimal natts sömn ut? Vi går igenom olika stadier, eller hur?
Ja, jag skulle säga det som är optimalt, ja, det är lite som du säger, det finns många faktorer som spelar in här, som åldern och sånt. Men om vi förenklar det nu, är det så att när du då somnar, går du genom ytliga sömnfaser, icke-trömsömnfaser, som kallas sömnfas 1 och 2. Ja? 1 är den här övergångsfasen och 2 är den här ytliga sömnfas som du... som liknar faktiskt mellan 50-60% av tiden som du sömnar. Ja. Och gör de här 50-60% där du sover.
Alltså 50-60% av vår sömn är, ja, den här ytliga, precis, sömnen.
Och man måste vara försiktig. Vi har den här, kolla, ord kan missleda oss. Och vi tror ytligt, det låter som, eller kopplas till något oviktigt. Men det är inte oviktigt. Nej. Det finns till exempel många sömnspolar, vi kan prata om det lite senare. Och det har även kopplats till exempel till befästning av procedurminne, ja, om du lär dig något motoriskt. Och man tror även att det spelar en viss del också en roll för befästningen av faktaminne, som huvudsakligen kommer att finnas under djupsömn som följer de här sömnfas 2. Den är så att säga den djupaste versionen av icke-trömsömn. Det är många av de här upplevelser, faktarelaterade upplevelser som vi haft under föregående vakenhet och som har också fått någon relevans och kopplas till någon relevans. Ja, det behöver jag i framtiden. Där fick jag något starkt så att säga, och det har jag haft en stark emotional koppling. Till exempel, jag fick mycket beröm för något. Eller det var en väldigt så att säga... otrevlig upplevelse. Det är ju något som du måste definitivt komma ihåg och också befästa, eftersom du vill antingen utsätta dig en gång till en sån situation där du får mycket beröm. Det är ju det som vi är sträva efter. Och tvärtom vill du ju inte utsätta dig en situation där du får kanske något dåligt upplevelse. Ja, så du måste också komma ihåg det. Hur kan jag undvika det? Och sånt information som är relevant för vår beteende i framtiden befästs under djupsömn. Och djupsömn betyder att du har stora vågor som är väldigt långsamma. De hjärndelar som du har aktiverat väldigt mycket under föregående vakenhet visar en väldigt synkron aktivitet. De hjärnceller, de kallas nefroner, visar en väldigt synkron aktivitet. Och det är väldigt svårt att säga att väcka folk från den här sömnfas. Så thalamus verkligen säkerställer att inte så mycket som kommer från utifrån går vidare till storhjärnan och bearbetas och möjligtvis väcka oss. Ja. Thalamus är på engelska the gate of consciousness och en viktig del så att säga, för att göra en första bearbetning av sinnesintryck och då skickar det vidare till storhjärnan som gör då en bedömning, en interpretation. Ja. Och efter den här djupsömn har vi vår första trömsömnfas. Och man måste vara egentligen lite ärlig. Man ser trömsömn i så att säga umgangsspråk, men egentligen är det rapid eye movement sleep. Mm. Varför ser jag det? Eftersom när du väcker folk från icke-trömsömn, till exempel djupsömn, och säger, vad har du tänkt? Berättar de också drömmar. Men de är mer faktarelaterade. Mm. Så att se att rapid eye movement sleep, eller REM-sömn, är trömsömn, låter ju så att det är den enda sömn fast där vi trömmar. Men det är inte sant. Mm. Men det som vi gör under REM-sömn är att vi har väldigt känslofärgat trömmar. Eftersom en del av hjärnan som kallas amygdala, som är en känslocentrum, en väldigt viktig känslocentrum i hjärnan, den är väldigt aktivt under den här trömsömn, ja, eller REM-sömn. Och det som man vet också enligt forskning är, när vi har den här djupsömn befäster vi minne. Ja, till exempel ett barn befäster, det är en stol och jag behöver en, det är en stol, så nu vet jag att jag har en stol. Och trömsömn därefter hjälper så att säga att göra en tolkning. Ja, hur kan jag använda den här nya pusselbit, det är en stol, i min förståelse? Jag kan använda en stol inte bara för att sitta på den, jag kan också använda en stol för att stå på den, för att nå något på hyllan. Eller jag kan även göra andra grejer. Jag kan knyta mina skorna eller sånt. Förstår ni vad jag menar?
Är det lite en fantasi också?
Precis, så man, därför tror man att drömsen är en väldigt så att säga, kreativitetsframkallande tillstånd.
Mm.
Det som är också viktigt är att drömsen har du framförallt under natten. Så under dagen på grund av din inre klockan. Ja, skapas inte de förutsättningar att du har så mycket drömsömn. Så därför kan man inte bara säga men då sover jag under dagen och jag kommer också ha så att säga, samma kreativitetsboost som jag har när jag går igenom nattsömn. Och de har faktiskt gjort också studier för att kartlägga lite grann. Är sömn likadant kreativitetsframkallande när jag har till exempel en längre tupplur under dagen jämfört med nattsömnen? Och det är det inte. Så det ser ni, man behöver verkligen så säga också den här drömsömn. Men det som man måste också säga, ni har ju beskrivit så att säga, en hel sömncykel som då repeteras flera gånger i natten beroende hur långt du sover. Det som man måste också se lite grann är, vi har den här benägenheten att tänka hur hänger de olika sömnfaser ihop med vår hälsan och prestation. Men det som jag tror är, som jag beskriver ju också, det är så att säga helheten som räknas. Det räknar inte bara att ha djupt sömn. Det är ju också viktigt att jag har då efter drömsömn som ger mig en möjlighet att tolka, att vidareutveckla det här nybefästat minne. Så därför ser man också till exempel på engelska memory across evolves across the sleep. Ja. Så vi kommer faktiskt när vi sover och vaknar nästa morgon, vi kommer att ha en annorlunda synsätt på vissa saker. Eller i alla fall har vi en ökad sannolikhet. Ja. Eftersom vi bearbetar det som vi har upplevt. Och det är ju också viktigt för att vidareutveckla oss. Och att drömsen är också så viktigt för så att säga, den här interpretation för en vidareutveckling av hjärnans förmågan att förstå allt detta utanför världen. Det finns också en väldigt, tycker jag, övertygande exempel, till exempel småbarn. Där spelar man typ så mycket drömsömn, och inte så mycket djup, men mycket, mycket drömsömn för att fatta det. Ja, det är ju mycket som deras hjärnor utsätts och som är helt nytt. Mm. Ja. Så ja, så det är förenklat sagt sömn. Mm.
Så då stämmer ju det här uttrycket att jag ska sova på saken.
Ja, men som jag sa, det verkar så att du behöver nattsömn för att få ut alla de här effekterna. Fast jag måste erkänna, om du till exempel tar en tupplur, det finns också forskning som har visat att när du lär dig något procedurminne eller något faktaminne, kommer du också bättre ihåg det därefter när du har haft en tupplur. Så du är inte i behov av en hel natt sömn för att göra det. Men för att, som jag sa, får så att säga ut alla de här minnesaspekter, också en interpretation, en kreativitetsfrämjande process, verkar det så att det är väldigt viktigt att ha också, eller ja, att satsa på sin nattsömn.
Ja. Men det känner man ju, om man har något problem som man har grubblat lite på, så bara nej, men nu släpper jag det här, går och lägger sig och så nästa dag, ja men så här gör vi, eller så kommer den där lösningen bara.
Fast det, jag måste ju också känna, det är så spännande att visa er hur komplext det är med forskning. En annan grej som finns som beskrivs också i litteratur kallas insomni-kreativitet, och kanske vi alla har insomni-kreativitet, insomnia-creativity, och det är ju jättespännande vad menas med det. Det finns ju så att säga, vi alla har upplevt det, vi ligger då i sängen, vi somnar och plötsligt vaknar vi under natten eftersom det finns någon tanke som vi har, och vi kan inte somna om, men vi tänker om, och det känns så att det är en väldigt så att säga stor kreativitetsflöde. Det är också så att vår inre klockan öppnar under natten, senare kvällstimmen och natten, så att säga ett fönster där vi är väldigt känslofärgat i tänkande, väldigt starkt känslofärgat och lite mindre rationellt. Ja.
Mm. Och då, där vill man ju inte vakna, för det vet
ja, de här
man inte. Då ligger man där och ältar och ältar.
Ja, precis. På en sida är det så, och man då, när man då lyckas ändå somna om, ser man nästan, men varför har jag tänkt så? Det är ju jättekonstigt. Jag tänkte så otroligt dramatiskt. Mm. Men å andra sidan är det så att folk ser också, jag har haft en fantastisk idé då under natten. Och jag har inte, men varför är det så? Det kan vara så på grund av att din inre klockan öppnar, så att säga, den här tidsfönstret är mer känslofärd, mer irrationellt tänkande, som är ju bra. Irrational betyder ju också att du inte tänker då i ett mönster. Du öppnar dig lite grann. Det är också en kreativitetsprocess. Men jag tror också en annan förklaring är, eller som är en viktig förutsättning är, under natten är vi kopplade av. Vi har inte andra som vi pratar med, eller hur? Vi inte sätta igång våra mobiler och sånt. Så det är också en uppmaning från mig, eller jag uppmuntrar er, även om ni upplever de här situationerna under natten att ni kan inte somna eftersom ni har såna tankar, skulle jag inte sätta igång då mobiler och sånt, tillåta det att alla de här tankar flödar inom huvudet. Det är ju, det kan vara väldigt krävande. Jag förstår också, om jag inte bagatelliserar kroniska sömnproblem, om man vaknar och vaknar varje natt och känner sig väldigt stressad på grund av detta, där måste man göra en utredning, varför är det så. Men det som jag ser här, man alla kommer att ha de här situationer när de vaknar någon gång, och det kan även en icke-sömn, men en bortkopplad, så ser du befinner dig inte i sömn, men du är för dig, kan vara väldigt kreativitetsframkallande. Och det finns många
konstnärer. Då kan man ta tillfället i akt och liksom se vad leder det här till.
Och det finns många konstnärer som sa också i litteraturen, som har berättat, natten var för mig som magic, eftersom där har jag haft, så ser jag också den här, en annorlunda synsätt. Och jag har också haft den här möjlighet att koppla bort mig, att det finns inte så mycket påverkan från utanför.
Men jag fick en verkligen märklig dröm faktiskt häromdagen. Och då drömde jag, och det här är en liten återkommande dröm, så det kanske är genom mönster, men att jag ska uppträda och jag ska sjunga någonting. Men senast då när jag drömde en liknande dröm, att jag skulle upp och jag skulle framträda, och jag hade hela tiden jagade jag efter ett tillfälle att få repetera den här sången. Men den här gången så hade jag sången i huvudet. Och så vaknade jag med en melodi i huvudet som jag liksom gick med flera timmar tills, nu kan jag inte komma ihåg den, men det var så himla märkligt att jag liksom, hjärnan skapade musik under natten jag liksom kunde komma ihåg.
Och det är ju jättespännande, eller hur, att se hur mycket potential finns det också, så att säga, i natten.
Ja.
Och visst, sömn är så att säga the gold standard, ja? Och eftersom det kopplar du ju nu verkligen starkt dig bort, så att säga, från omgivningen, ja? Talamus som en dörrvakt säkerställer att hjärnan kan verkligen fokusera på sig själv, ja? Men man får inte hela tiden ifrågasätta allt, även om man inte lyckas någon gång att sova. Det kan också vara väldigt givande under dagen, till exempel. Jag vet, det är lite provokativt, men ändå, under dagen där uppmuntrar vi folk att hej, ta din break, din paus för din mindfulness, för att öka medvetenhet för din behov, för dina känslor. Och det kallas det, som jag sa, mindfulness, eller något som är väldigt givande för dig. Under natten kallas det sömnbrist.
Sömnbrist?
Ja. Så är det. Och jag tror, och varför är det så? Eftersom vi läser ju överallt, ja? Om du inte sover, då kommer du att dö i framtiden. Om du inte sover, får du många sjukdomar. Och igen, visst finns det också en fysiologisk sanning i detta. Ja? Men jag tror också att mycket hänger också ihop med problem. Och att det stressar mycket också folk, så säga, om de inte lyckas under en viss period att somna på bästa sättet, eftersom du tror, oj, nu är det kört för mig. Men det är definitivt inte så. Vi kommer ju också tillbaka till detta. Helheten räknas. Och som är en pusselbit, en viktig pusselbit. Men det är inte den enda pusselbit. Det spelar mycket in, så att säga, och det är inte kört om du periodvis, till exempel på grund av småbarn, kan inte sova på bästa sättet.
Men det tyckte jag var så skönt i boken, just att ligga kvar i sängen. Liksom. Gå inte, för att det får man ju oftast fått höra, att man lider av sömnbrist. Gå upp, gör någonting annat. Nej, men det istället, ligg kvar.
Men kolla, det som jag vet ju, för KBT, för insomni, så kognitiv beteendeterapi, ser man ju också. Du ska inte stanna då i sängen där du känner dig otroligt stressad, eftersom det kopplar hjärnan, den är ju väldigt associativt. Sängen med något väldigt stressande negativt, och då kommer du inte överhuvudtaget lyckas sova. Så det är bättre att då sova kort, men lämna det här, så att säga, miljö. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man ska satsa också på att folk förstår, även om jag inte sover på bästa sättet, om jag ger min kropp den här möjlighet att återhämta mig, att koppla av, får jag också till en viss utsträckning många av de här hälsoeffekter som jag i första hand kopplar till sömn. Jag pratar här om en dygnsrytmen, om en hälsosam dygnsrytmen. Ja. Så om du då under dagen gör allt detta för att din kropp och din dygnsrytmen fattar, nu är det viktigt att se, vara vaken aktivt. Och under natten tvärtom gör lugna av, inte koppla bort dig, inte så ser stressa dig så mycket. Där kommer du också att ha en bättre dygnsrytm på grund av detta, många av de hälsoeffekterna. Och även när du tänker på hjärnan, om du tillåter dig att koppla av, att vara för dig, kan det vara väldigt givande. Ändå är det så, om du känner dig stressad, kan du lämna rum och gå till vardagsrum. Men gör det under en väldigt social lugn miljö och inte sätta igång tv eller ljus, eftersom det är inte bra för din dygnsrytm. Ja.
Men det är ju ett bra tips för alla småbarnsföräldrar. Och jag hade lite problem att somna om, eller det är fortfarande. Om jag går upp och hjälper ett barn och så ska jag ner och lägga mig igen, då kan jag ha svårt att somna om. Men då kan det vara ganska skönt att tänka ändå, men nu ligger jag här och vilar. Och det är väldigt skönt att få ligga ner i sin säng. Och dag på dagtid så man sitter ju nästan aldrig utan när man jobbar. Men då är det hela tiden...
Det som jag inte menar är att det kommer då tillåta dig att hantera din vardag. Likadant bra som du skulle göra om du har en hel natt sömn. Det går inte. Det finns ju de här fysiologiska effekterna. Men om man inte... Jag tror många av dem... Kolla, de har gjort en studie där de har kollat vad är egentligen viktigare? Hur mycket du har sovit? Objektivt mätat? Eller vad du tror hur din sömn var? Och de har sett visst den här... Hur mycket du har faktiskt sovit har förklarat mycket så ser av din prestation nästa dagen. De har gjort en kognitionstest. Men de har också sett en viss del av den här variation i din prestationsförmåga förklaras bara på grund av vad du tror hur du har sovit.
Mm.
Och jag tror det är en väldigt viktig grej som vi försöker också se med den här boken. Är det kroniskt? Gör en kartläggning med dina sömnbesvär. Det måste man ju göra. Jag kommer inte att säga hej, min roll. Bryr dig inte. Visst bryr dig. Men inte ifrågasätta varje natt din sömn när den inte var på bästa sättet.
Nej.
Eftersom jag tror mycket tro och stress relaterat till din så att säga dåligt synsätt på din sömn.
Men det kan påverka dig. Det skrev ni om i boken att när man gör sömnutredningar så ser man att människor i regel sover mycket bättre än vad de tror att
precis,
de gör.
Precis. Och det är ju också som jag sa redan när ni tänker lite grann på det. Det är ju lite också beroende på din personlighet. Och de har ju till exempel, de gjorde en studie i Frankrike och där har de objektivt sömn, så hur de faktiskt har sovit. Och det var äldre personer och de har också gjort och bett dem att säga, vad tror du, hur mycket har du sovit, hur bra var det? Och har också mätit hur de kände sig då under morgonen, för hur var deras humör? Och det som de har sett, om du har en bra humör, är det faktiskt ganska bra att bedöma så att säga din föregående sömnkvalitet. Men om du har en väldigt dåligt humör under morgonen, underskattar du ganska tydligt din bra sömnkvalitet. Och det visar ju att de här aspekterna är väldigt, kan väldigt mycket påverka. Så därför säger jag också med de här appar eller sånt. Om du för dig har bestämt, för ja, det är intressant för mig, men det är inget grej som stressar mig. Det är tvärtom. Jag kan förbättra vissa grejer, men det är inte stressar mig. Det är rätt bra. Men om du då till exempel vaknar under morgonen och säger, nu har djupt som igen varit inte upp till 20% eller sånt. Det kan det vara väldigt beroende på personlighet stressande.
Mm.
Ja.
Men det här är ju hälsosnack och vi är ju superintresserade av hälsan. Och sömnen har ju faktiskt otroligt många fördelar för vår hälsa.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Diabetes och för hjärtat och hjärnan inte minst. Så kan du inte, kan vi gå igenom några av hälsofördelarna med sömnen?
Ja visst, vi kan då börja med hjärnan. Det som studier har visat att, eller kolla, jag måste börja så. När vi är vaken är det likadant som att köra en bil, eller hur? Vi kör, vi använder vår hjärnmaskineri och vi förbrukar energi. Och när man förbrukar energi, då kommer man också producera skräpämne. Ja? När man tänker på bilen, det producerar ju avgaser. Det producerar inte avgaser i hjärnan, men också skräpämne. Och det här också egentligen är inte riktigt korrekt att nämnas det skräpämnet eftersom det har kortvarigt en funktion. Men det finns till exempel ämne som om det skulle stanna i hjärnan skulle skada hjärnan. Särskilt hjärncellernas funktionalitet men också att de dör överhuvudtaget på lång sikt. Till exempel något ämne som kallas amyloid beta som har kopplats till Alzheimers sjukdom. Vi alla producerar det under vakenhet. Det finns många studier som har visat det. Men när vi sover, det händer något magic eftersom det är så att hjärnan tas åt alla de här skräpämnen som har ackumulerats under föregående vakenhet spolas bort med hjälp av hjärnvätska. Så vatten från hjärnvätska flödar genom hjärnvävnaden och tar bort alla de här skräpämnen och därmed skapar så att säga en balans i hjärnan. Du minskar så att säga de här skräpämnen och därmed skapar du de förutsättningar för nästa vakenhetsperiod att du igen bygger upp detta eftersom du använder din hjärna. Ja. Mm. Så det är något som publicerades i Science 2013 är väldigt viktigt. Det kallas klymfatisk system och klymfatic clearance.
Mm. Fick inte det Nobelpriset också?
Nej, inte Nobelpriset. Men kanske. Jag kan kolla, jag har varit nu i Finland förra veckan och det som de tror, om man ökar det kan man kanske också till en viss utsträckning bromsa. Jag säger inte bota, men bromsa ganska signifikant också utvecklingen av Alzheimers sjukdom eftersom man tror, om den skräpämnen stannar då i hjärnan, kan det ackumuleras, kan nedsatt på kortsatt funktionalitet, men på lång sikt också skada hjärnvävnaden. Och det är ju något som också händer då under utvecklingen av Alzheimers. Mm. Och om du kan då hitta möjligheter, sömn, ja, eller sömnförbättringar eller andra möjligheter, men det är inte relevant nu för potten, för att öka så att säga det här flödet i hjärnan, att spola bort de här skräpämnena, ja, det kan du få en Nobelpris för. Ja. Mm. Vi ska se framöver. Men en annan grej som är också viktigt när vi tänker lite på kroppen är till exempel att sömn verkar skapa viktiga förutsättningar för din aptitregulation. Ja. Mm. Jag har gjort mycket forskning kring detta. Vi har till exempel visat när man inte sover tillräckligt, ja, för att kartlägga varför behöver vi egentligen sömn, är det så att vissa hormon som främjar hunger, såsom krelin som produceras i magsäcken, produceras mer när du lider sömnbrist. Och krelin, ja, när du gör en infusion med krelin bland försökspersoner och de ligger i magnetkammaren för att mäta deras hjärnaktivitet och de ser bilder av mat och du, som jag har sagt, gör en infusion av krelin, det skriker belöningssystemet i hjärnan: ät den här skräpmat som du ser, och den är förhöjd när du lider sömnbrist. Tvärtom finns det andra faktorer som till exempel kommer från tarmen som kallas tarmhormoner eller inkretiner. någon som kallas glucagon-like peptide 1, GLP-1. Jag gör inte det för komplicerat, men den är en mättnadshormon. Mm. Och den frisätts inte likadant bra när du har ätit mat, när du lider sömnbrist, där vi också kallar. För jag har till och med sett att tarmfloran förändras på grund av sömnbrist på ett sätt att vissa bakterier i tarmen som har kopplats till fetma och typ 2-diabetes i musexperiment är förhöjt. Däremot andra som har kopplats till en mer hälsosam metabolisk profil är hittat i en förminskat antal. Och det som vi också har gjort är, vi har gjort en studie där vi har bjudit in folk för att kolla hur deras hjärnor svarar på matbilder när de lider sömnbrist. Mm. Och igen, enligt det som vi ser också med krillin, och så ser den förändring att vi har mer hungerhormon i blodet och en förminskad frisättning av mättnadshormon. Mm. Ser vi en jättestark aktivering i belöningssystem. Mm. Så ni ser, och även deras beteende, vi har testat deras beteende, de väljer större portioner av mat som är väldigt energirik. Om du testar deras förmågan att så att säga kognitivt kontrollera deras matrelaterande känslor. Ja? Du kan ju till exempel när du står framför en godisväg bestämma dig, jag tar inte det. Det är inte bra för min hälsa. Mm. Ja, det beror på din främre delen av hjärnan som kallas prefrontal cortex, som är en förälder som säger, gör inte det. Det är inte bra för hälsan. Och du går upp i vikten och. Ja, men samtidigt finns ju då den här djupare delen av hjärnan, hjärnstam. Det finns mycket aktivitet som är, ät, ta det, det är bra. Vi gillar ju socker. Ja. Mm. Och om du lider sömnbrist, och vi har testat det, kan den här främre delen inte, den här föräldrar delen inte lika den bra lugna ner, så ser den här de här impulsiva känslor som kommer från djupet av hjärnan och säger, ta de här godis. Mm. Så du är mer benägen att fylla godis på och säga,
den blir mer tystad.
Precis.
Men kan det också vara ett sätt för kroppen att kompensera, som man tänker förr i världen, yes, när vi inte hade godis att tillgå, yes, att det var lite att vi behövde kompensera, yes, mer.
Och om du, och där kommer vi till den här typ 2 diabetes grejen, om du tänker lite grann, om din hjärna kan inte sova på den här utsträngen som den behöver, den kan den inte heller så säga, det är den stress den behöver med energi, den måste hantera med det, och det som hjärnan gör är att den varje gång prioriterar sig själv. Mm. Så de är väldigt selfisk också, frisätter då hormon, till exempel stresshormon kortisol, för inte själv men det säkraste är att kortisol frisätts i kroppen, som då berättar till exempel muskeln, stopp, du får inte längre använda glukos. Och berättar din lever, det är dags att producera mer glukos. Och fettvävnaden, vi behöver mer, vi måste spara mer energi, det är en stressig situation här. Så det som händer på grund av detta är att du har förhöjt glukos i blodet, kallas hyperglykemi, när du lider då sömnbrist. Det räcker några nätter kroppen har en förminskad förmågan att hantera en glukosbelastning. Varför? Eftersom hjärnan är väldigt selfisk och säger, ni får inte svar på insulin och ta bort min glukos, det är min. Mm. Och det som vi har också sett i en studie tillsammans med min kollega Jonathan Sedernes, där vi har tagit vävnadsprover från muskelvävnaden och fettvävnaden, att muskeln efter en sömnbrist faktiskt förändrar sin energinedbrytning på ett sätt att den inte längre utnyttjar glukos, som passar ju till den här typ 2-diabetes-idén. Men inte bara det, den börjar också bryta ner sig själv och frisätta aminosyra som är en näringsämne som kan då användas av levern för att producera glukos, men också ketonkroppar som hjärnan kan använda. Tvärtom, i fettvävnaden, där har vi också tagit vävnadsprov, ser du att fettvävnaden är mer benägen att spara energi. Att alla de här molekylära verktyg som fettvävnaden behöver för att bygga upp energi är förhöjt när du lider sömnbrist. Så det är inte bara en fråga när du lider sömnbrist att du då går upp i vikt. Nej, du går upp också på en väldigt ofördelaktigt sätt upp i vikten. Eftersom du på lång sikt, och det har vi också visat en annan studie, du går ner i muskelvävnaden och du ökar fettvävnaden. Och den här nedgång i muskelvävnaden som kallas sarkopeni är något som normaltvis uppstår när du blir äldre och är en av den mest kritiska tillstånd när du är äldre, som har kopplats till ohälsa och även en tidigt dödlighet. Ja? Så det visar att sömnbrist är inte bara en fettvävnadsgrej, den påverkar också på en väldigt negativt sätt i muskelvävnad.
Spännande. Så ska man vara fit, så ska man se till att man sover ordentligt helt enkelt. Så man,
ja, fast det är ju det kommer vi så se till den här helhetsgrejen, och det försöker vi också lägga då i Uppsala. Om vi har ju då perioder där vi kan inte sova så pass, så vad kan man göra då istället? Ja, kan man till exempel använda livsstilfaktorer som där vi vet som är väldigt bra, till exempel för att skydda muskelvävnaden? Vad är det? Motion. Ja, så kan man då, fast vi är visst inte så motiverade att motionera oss, det har vi också visat i studien, men man måste så att säga komma över sin barriär då och säga okej, okay, kanske jag måste ännu mer satsa på det, eller vi som vården eller vi som företagsledare måste göra satsningar, eftersom vi vet att vår anställda löper en ökad risk för en dåligt sömnmönster, så det måste jag ännu mer satsa på rörelseprogram eller sånt, att jag kan i alla fall bromsa eller motverka till en viss utsträckning de här effekterna. Och där finns faktiskt inte så mycket forskning hur de här hälsofaktorer som mat, vanor och rörelse påverkar sömnbristseffekt på din kropp. Ja. Mm. Ja, det är definitivt något spännande. Man kan till en viss utsträckning motverka det.
Mm. Och det här också att få dagsljus på dagen är väldigt svårt ibland. Jag vet, jag satt i ett kontor för några år sedan. Vi hade inga fönster, jag hade takfönster, men då hade de ju liksom dämpat så att det blev liksom inget riktigt ljus. Och så var man dålig på att gå ut just lite där mitt i vintern och gå ut och få de här ljuset. Men
precis, och det med dagljus, varför är det så intressant också med tanke på sömn? Om man tänker lite på sömn och vakenhet, och vi börjar nu med sömn. En grej som man vet, sömn och vakenhet är ju som syskon. Ja. Som jag sa, du behöver sömn för att efterbearbeta det som du har upplevt under vakenhet, mentalt och fysiskt. Och det som man vet, ju längre jag är vaken, desto större är min sleep need, min så att säga sömnbehov, precis, och eller sömnskuld, precis. Och man vet också, det finns också en annan process som är beroende på din dygnsrytmen, som din dygnsrytmen ser då under vissa perioder när du är vaken. Nu känner jag mig lite mer sömnig. Vi alla känner det mellan 13 och 15 att vi har den här dipp i vår alertness, att vi inte är alert på samma utsträckning. Men den egentligen håller dig vaken under dagen, och under kvällen vet den här dygnsrytmen på grund av mörkret, nu är det dags att varva ner, minska kroppstemperatur, frisätta melatonin, minska aktivitet av stressaxeln och för att skapa de förutsättningar för den här godnattssömn. Så det innebär, om vi tar hand om vår dygnsrytmen på ett sätt att det gynnar sömn, kommer vi också framöver sova bättre. Jag är helt övertygad. Och vad betyder det att ta hand om sin dygnsrytme? Det är som du sa. Din dygnsrytme använder framförallt ljus för att förstå var befinner jag mig. Vi har faktiskt de här biologiska klockor i alla våra celler. Ja, de visar en typ 24 timmars rytmicitet. Men vi har en klocka som sitter i hjärnan som får ljusinformation från ögonen, som kan då göra en tolkning, förstå, aha, där befinner vi oss, och som då styr kroppstemperatur, frisättningen av melatonin och kortisol för att berätta alla de här andra som har ju ingen ögonkoppling, hej, vi befinner oss där, vi måste nu göra det och det, nu är det dags att vara pigg och vara aktivt, och nu är det dags att varva ner och förbereda alla de här processer och förutsättningar för återhämtning, reparation och det som man ser är, om man då utsätter sig direkt i dagljus och mindre ljus under kvällen, om du har en bra förhållande som är skiftat till dagljus, särskilt under morgontimmen är klockan väldigt känsligt, kommer du att stärka din dygnsrytmen. Men det gäller också ätande. Ätande är ju ingen ljusberoende, men din inre klockan använder backup-system och en är hur du äter. Så om du framförallt äter då under vakenhet, till exempel den här periodiska fastande som vi beskriver ju också i boken, mellan klockan 7 och ja, vad vet jag, klockan 5, 18 eller 17, 18 eller 19. Jag tror man kan också ha 12 timmar. Om man äter då och har sina måltider till samma tidspunkter typ, kommer också kroppen att förstå det, göra en tolkning och skicka det upp till din inre, till din masterklockan och se, eller körsklockan, och den förstår också, okej, nu har det varit så snart är det också dags för att vara ner. Det gäller också motion. Om vi motionerar under dagen, men inte på samma utsträckning under kvällen, inte intensivt under kvällen, du kan ha en promenad eller sånt, det är ju också bra, eftersom igen du skapar en kontrast som hjälper kroppen att med framförallt huvudsakligen styrt av ljus, men de här backup-systemen med mat och motion spelar också en väldigt roll, att förstå om den integrerar de här informationen. Nu är det dags att vara aktivt och under kvällen nu är det dags att slappna av. Men när du kollar lite på vår livsstil i nuläget, har vi skiftat ganska mycket av alla de här kontraster som jag har beskrivit till kvällstimmarna. Vi utsätter oss ännu mer kvällljus, mindre dagljus. Du sa ju, du sitter inom kontoret, du kommer inte ut. Vi fickar inom hus och går inte ut och har en ficka paus utomhus. Yes. Bara om du kollar på barn och tonåringar som sitter i skolan. De mesta går inte ut mer. Min pojke sa till mig att sina klasskompisar, de sitter i korridoren och spelar med sin mobil, eftersom då har de tillgång till sina mobiler inte under lektioner, istället för att gå ut. Så du ser, det är ju en problematisk livsstil och också ätande. När jag kommer, om jag kommer ihåg hur vi har ätit när jag var ung, länge, länge sedan, det var det så att vi har haft frukost, lunch och middag. Men that's it. Idag är det så att det finns också eftermiddag, äter vi snacks, och vi har skiftat också middag till den här överhuvudsakligen kaloriintag till kvällstimmarna. Ja. Så vi har skiftat också mycket där, och även motion. Ja, vi lärt oss alla. Ja. Det finns många som en väldigt berömsam andra chansen, som är ju också korrekt. Vi måste röra oss. Det är viktigt, inte bara för kroppen, men också för hjärnan. Men det ger oss också till en viss utsträckning stress, eftersom jag har en fullpackad schedule. Så hur ska jag göra? Alltså, jag gör under kvällen kort innan jag lägger mig.
Men det vet man ju. Man blir ju jättepigg efter ett träningspass. Det känns ju skönt där och då. Men ska man försöka gå och lägga sig i tid och få...
Timingen är verkligen relevant. Och jag tycker, och jag vet också, många av de här effekterna av... som jag redan nämnt, som du kopplar i första hand till sömn, är egentligen ett utfall av din hälsosamt dygnsrytmen. Om du tänker till exempel melatonin, du frisätter melatonin under kvällen. Melatonin aktiverar celler i kroppens immunsystem som sparar sådana kroppsceller som har gått lite snett i sin funktion och kan potentiellt utveckla sig till en cancer. Ja. Och de hittar dem och säkerställer att de går genom en kontrollerad död, så att säga. Att de tas bort. Melatonin aktiverar också celler av kroppen som är väldigt viktigt för att hantera infektioner. Det finns under sömn också en frisättning av andra hormoner som är likadant eller kanske ännu mer viktigare. Så du kommer inte att ersätta sömn överhuvudtaget. Men du skapar vissa förutsättningar för att också få vissa av de här hälsoeffekter. Och jag tror vi har glömt det lite bort. Och om vi tar hand om vår dygnsrytmen, är jag säker att det kan oss lugn och ro, att vi får många av de här effekter, vi kopplar av, vi inte går upp i natten, vi tillåter oss den här lugn och ro period. Ja. Men jag tror också överhuvudtaget på lång sikt, förutom du har något bakomliggande sjukdom, kommer det också gynna din sömn. Jag är övertygad.
Jag coachar ju många som vill bli gravida och har lite problem med hormonobalanser. Och en stor viktig del i min coachning där, det är faktiskt att hitta den här stärkare dygnsrytmen.
Yes.
För melatonin är också jätteviktigt för att producera progesteron och könshormoner och allting. Så man trycker så här, de här verktygen som jag ger, de är ganska lätta eller enkla kan man tycka. Men att stärka dygnsrytmen är ju som central nyckel i det. Så att,
precis.
Kraftfullt.
Kraftfullt, verkligen.
Enkelt men kraftfullt.
Ja.
Och enkelt behöver inte alltid betyda lätt.
Nej.
Och precis, och det är inte lätt. Visst, det kräver ju också en disciplin.
Ja.
Och vi har ju alla, så att säga, en... hur kan man säga på engelska, imposed schedule. Så det är just så att säga att det finns vissa krav och vi måste så att säga pressa in vår individuella krav eller anpassa den till den här så att säga samhällets krav. Mm. Och det är inte lätt. Om du tänker till exempel då på tonåringar som har en dygnsrytm som är ju i genomsnitt lite senare så att säga, de blir i genomsnitt när de går genom puberteten mer kvällsmänniskor och når sin peak som sker med i 20-åldern och pojkar i 21-åldern. Och när man tänker lite på det, det är ju väldigt svårt att de måste ändå gå upp under morgonen, gå till skolan, fast det är gärna och säga vad dygnsrytmen är inte redo nu, det går inte.
Så liksom biologiskt så vet man att dygnsrytmen förskjuts under tonåren.
Precis, sen går det när vi blir vuxen stegvis men lite långsamt blir vi igen mer morgonmänniska, men du ser det är väldigt svårt, så det är en utmaning och tänk det.
Och,
det
och samhället är ju inte alls, eller skolan är ju inte alls anpassade för det här, utan de ska fortfarande ändå upp till klockan 8.
Fast en sak som är ju också viktigt i den här diskussionen med den här sofan, det som är ändå viktigt är att man också förstår att det är viktigt att förbereda så att säga sin sömn, inte bara att efterbearbeta för skapa förutsättningar att du har en god sömn, förstår vad jag menar? Eftersom vissa kan då kanske också tänka sig, jag har nu sovit sen jag är ännu längre vaken, förstår vad jag menar? De måste ju också förstå att man gör det och man måste ju också se att många av dem här, det finns en biologisk påverkan när vi befinner oss i puberteten, vi blir mer kvällsmänniskor, men det finns ju också så att säga många livsstilaspekter som gör oss mer kvällmänniskor.
Ja, och livsstilen,
ljusexponering under kvällen
hjälper ju inte det här heller.
Ja, ljus.
För ungdomarna vill hålla på med sina
precis,
mobiler.
Du har ljusexponering. Och det är inte bara den här ljus, det är ju också så när du tänker lite på mobilen. Eftersom jag är också lite trött med tanke på de här ljusdiskussionerna, eftersom med tanke på de här artificiella ljus. Visst, men om du utsätter dig tillräckligt dagljus, är det lugnt. Där kommer du inte lika den påverkas av den här. Men problematiken är ju att den är så att säga en väldigt dopaminframkallande situation med dina mobiler. Varför? Ja, det är ju så. Du kan till en viss utsträckning förvänta dig, okej, nu går jag till Facebook eller till något annat socialt nätverk. Men du kan inte förutse vad kommer att hända? Har hänt något nytt? Har jag fått något like eller sånt? Och även om det blir utebliven kommer du att ha en så att säga belöningsaktivitet. Ja? Så det är väldigt belönande. Allt som är unexpected, som är oväntat, ger dig belöning. Så därför tycker vi så mycket om de här mobilerna. Och även om du då i försättningen öppnar det och det finns ingenting, får du ändå en belöningssocial aktivitet. Och dopamin till exempel är väldigt vakenhetsframkallande och inte sömnframkallande. Och samtidigt, men det är inte bara den här belöningsdelen i den här mobilen, men det är också stress. Eftersom om vi har den här dygnet runt tillgänglighet och kollar även på kvällen, sista kvällen, har jag fått något jobb mer? Ja, det är en förutsättning för att sova bra. Men jag måste också säga, jag gjorde en inlägg idag på vägen hit på Instagram. Och jag gjorde det nu faktiskt sista veckan. Och jag måste säga, det är också sant. Det är inte bara igen en fråga att den här mobildiskussionen kring hur vi förbereder vår sömn. Också hur vi förbereder så att säga, vår uppvaknande. Eftersom vad gör vi mest när vi vaknar? Första gången som vi gör. Eftersom vi använder våra mobiler för att väcka oss. Vi kollar, har vi fått något meddelande? Har vi något aktivitet i sociala nätverk? Och så vidare. Men det betyder att du vaknar och du inte tillåter din hjärna som har haft en sömn och har nu gjort så att säga, den här transition till vakenhet. Att först sätter sig och säger okej, här befinner jag mig. Nej, direkt på igen stress. Så sista grejen som vi gör innan vi sover, vi kan inte somna. Och första grejen när vi vaknar, vi måste kolla upp, jag har så mycket att göra. Så jag tror vi behöver innan och efter vår sömn en period där vi lägger den här mobilen och tillåter oss att så att säga acklimatisera oss under kvällen med sömn och acklimatisera oss under morgonen efter uppvaknande med vakenhet.
Men skulle man, om man spelar lite djävulens advokat här nu, skulle man inte ändå kunna säga då att om man tittar på mejlen på morgonen eller på Instagram eller Facebook och får det här dopamin-rushen och så tittar man på bildskärmen som ger det här blå ljuset, att det faktiskt skulle kunna hjälpa dygnsrytmen och på morgonen ska man ju kicka igång och man ska få det där blå ljuset.
Men jag håller emot eftersom tänk du går ut och du äter, kolla, du vaknar, du tillåter dig så ser att du börjar din dag i lugn och ro och sen går du till exempel till jobbet, kanske du tar en promenad eller du cyklar, där får du också en dag ljus, duscha så ser. Visst, jag vet, det finns begränsningar särskilt här i Skandinavien under vintermånader, där kommer vi inte ha så mycket dagljus under de här när vi går då eller kör till jobbet med, eller cyklar till jobbet.
Ja, det är mörkt när man åker till jobbet, mörkt när man kommer hem.
Precis, men därför är det kanske ännu viktigare då att man istället för att sitta inomhus och ha sin fika under klockan 10, att man då går ut, tar med sin kanelbulle och promenerar sig.
Man fikar inte, utan man går ut istället.
Precis, ja, eller den här kombinationen.
Tippa kanelbullen ut istället.
Precis.
I dagsljuset.
Precis, och samtidigt rör du dig också. Mm. Det är också bra. Så allting ser det, och, eller att man kan till exempel säkerställa när man, men det, inte alla kan göra det, att man sitter bredvid fönstret. Studier har visat i sjukhuset att patienter som ligger med sängen inom en avstånd av en meter till fönstret sover 30 minuter längre än de som inte gör det och har en kort uppehåll i sjukhuset.
Mm.
Som vi beskriver också i boken. Så allt som ger en möjlighet att så att säga få en koppling eller en tillgång till dagljus är bättre.
Mm.
Och jag tror som en mobil, igen, som du har sagt, visst kan man säga att den ger ljus är ju jättebra. Kan man argumentera under morgonen, fast den är, jag skulle
det
säga,
finns det bättre sätt att vara.
Det är bättre sätt, precis, eftersom det är ljus, så att säga, yes, du får ljus, men samtidigt får du också en väldigt tydligt snabbt stress.
Påslag.
Och tänk på det, din hjärna har vaknat och du måste orientera, du har gått genom en fantastisk resa under natten, genom sömn.
Mm.
Och det första grejen är att puff, du satsar något på den. Det kan ju inte vara så.
Nej, och det är ju bra att stanna kvar och att ha det parasympatiska nervsystemet påkopplat en stund till.
Yes.
Att fortsätta
att
kroppen får smälta maten i lugn och ro och så, än att direkt igång.
Och det betyder inte att när vi gör sånt, jag vet, kanske många blir rädda. Men kanske det är ofördelaktigt för mig, för min framgång först och allt. För det allt som jag har beskrivit är ju jättebra för att bli frisk och stanna frisk. Inte löpa en ökad risk för sjukfrånvaro eller sånt. Ja. Du kommer ha också på ett bättre sätt en förmåga att utnyttja hjärnans kapacitet och kroppens kapacitet, även fysisk aktivitet. Fysisk prestation är betydligt bättre om du sover bättre. Ja. Och man måste ju också säga, vi pratar ju här inte om timmarna, ja, under vakenhet. Det är bara så att säga korta perioder vi pratar om, men det är väldigt viktigt att göra det. Och jag skulle även tillägga, även om det är lite out of the blue, men ändå, det är inte bara viktigt att tänka på de här timmen när du har, eller den här halvtimmen när du har vaknat, att du ger dig fortfarande en downtime för att akklimatisera dig och inte, och samma sak på kvällen. Det är också viktigt att man gör det under dagen, eftersom det har visat sig att det hjälper dig också att reflektera. Ja, att, om du borde koppla dig, att reflektera. Att reflektera, vad har du gjort under dagen? Det måste, även om du inte vill reflektera, bara att du är för dig. Eftersom det kommer då också leda till, när du befinner dig i sängen, att du inte då har den här så stora last som du måste gå igenom efter en hel dag där du har bara kopplat på. Ja. Så det är definitivt viktigt att ta sina breaks, och vi är övertygade att du kommer att se också att du presterar betydligt bättre.
Men som sömnforskare och fyra barns far här med flera barn i tonåren, vad har ni för regler där hemma vad gäller bildskärmar till exempel?
Mm-hmm. Mina... Du skulle inte föra mig det, du skulle föra mina barn.
Ja.
Och de tycker det är jättejobbigt att ha sånt för pappa. De inte heller tycker att bli rädda när de får till exempel sina vänner om de vill sova över. Men du får inte se att det är klockan 9, nu är det slut. Ja. Men vi försöker att ha väldigt tydliga rutiner. Fast igen, jag inte demoniserar mobiler eller sånt. Ja, det är en del av vår verklighet och också en del av vår framgång. Ja. hur kul är det att jag kan koppla mig med så många spännande personer. Det var inte möjligt 20-30 år sedan. Ja. Så det finns mycket fördel också med det. Och de måste, det skulle ju vara väldigt artificiellt om jag skulle inte tillåta dem att använda de här medierna. Men jag ändå påstår att de under kvällen att det finns också en begränsning att de måste så att säga förbereda sin sömn också till en bra sätt. Och det som vi gjorde från början var att vi antingen läste för dem en bok, eller just nu tycker de inte längre så mycket om det eftersom de är för gamla, lyssnar de till tyska sagor. Och det är ju kul. Också via YouTube, så det, vi använder sociala instrumentet att de kan lyssna till dem. Ja. Men det är kul för dem eftersom de säger det är en del av min rutin. Och där lyssnar jag, där slappnar jag av och jag vill ha det. Och det är ju också något som är så otroligt relevant när det gäller de bästa sömntips. Jag tror den allra bästa är verkligen att ha en sovrutin. Och jag tycker jag skulle även expandera ha en dagrutin. Ja, även om det låter väldigt tråkigt, men det kan hjälpa dig, ja? Att du har samma rutin på typ vissa sociala aspekter i din rutin på en daglig sätt som du repeterar, eftersom allt detta kommer att hjälpa din kropp att fatta, okej, nu är det dags att vara aktivt, eller nu är det dags att vara ner och förbereda sig. Så ja, mina barn använder mobiler och sånt, men det finns begränsning och det är väldigt viktigt för mig att de har en rutin. Och jag till exempel upplever att det är så att vi lyckas väldigt bra, så fast de, ni får inte lyssna. Ja, men
är det ett visst klockslag till exempel på vardagskvällarna, nu måste man stänga av de här bildskärmarna, det blåa ljuset.
Absolut. Ja, absolut. Mm. Så vi gör det typ klockan 9 eller sånt.
Mm.
Men, och vi har ju ändå också de här iFlux som vi har laddat ner, alla de här så att säga, program som, eller software som kan man ladda ner för att filtrera bort blåa ljus.
Mm.
För att minska den här effekten. Det som jag också tycker är väldigt viktigt att de går ut. Det är också något som jag verkligen vill och gör också. Och om de inte gör det, det tar jag med dem. Eftersom jag tycker det är så viktigt att man förstår från början i livet. Det är viktigt att ha rutiner och det är också viktigt att gå ut. Eftersom när vi har varit ung, vad var det under dagen? Det fanns ingen internet, alltså visst fanns det TV, men det var så, ja, det fanns många av de här perioder där det var tragiskt. Mm. Men där gick man ut och när det är tragiskt, tycker jag, är den nya mindfulness, eller hur, som vi haft förut. Mm. Att man måste reflektera, att man så att säga, kommer i en kreativitetsframkallande tillstånd. Ja. Mm. Men idag är vi så kopplade på att vi inte längre har den här tiden att komma i sånt tillstånd. Ja.
Nej, vi får sällan en liten stund för oss, yes, själva. Vi har alltid någonting att interagera med.
Yes.
Mm. Men en annan sak, vi pratade ju om melatonin här, mm-hmm, förut, och det är ju vårt sömnhormon.
Yes.
Men det har ju så många flera positiva, mm-hmm, fördelar för vår hälsa. Det är till exempel, mm-hmm, en jättestark antioxidant.
Mm-hmm.
Och ni skriver också om att det faktiskt kan hjälpa vid cancer. Mm. Och att sömn också, yes, har en positiv påverkan.
Yes, kolla det. Det finns studier där de har för att bevisa så att säga melatonins positivt effekt på cancer. Fast jag vill, innan jag berättar det, jag vill inte säga att melatonin är så att säga the cure of cancer. Ja?
Yeah.
Det betyder, det är inte sant. Men det som man vet är att melatonin har en motverkan mot cancer. Ja? Som jag sagt, det är en väldigt stark antioxidant. Och en tumör är en väldigt oxidativt miljö. Ja? Och därmed hjälper det så att säga att motverka så att säga, tumörens aktivitet, den lugna ner den. Det som man också vet är att melatonin motverkar nybildning av kärl. En tumör ganska oftast nybildar också kärl för att få en koppling då till blodomloppet för att sprida sina dotterceller som kan då bilda de här metastaser. Och melatonin motverkar det. Men en annan grej som melatonin också gör är att den motverkar, som det verkar motverka tillväxt av tumöret. På vilken sätt då? Det som de gjorde i USA i ett experiment, de använde bröstcancerceller, ursäkta, som är en väldigt aggressivt cancer. De har haft dem och har då tagit blod från folk som har givit blod under dagen när melatonin naturligt är väldigt lågt i blodet, och har tagit också samma folk och har tagit blod från dem under kvällen när melatonin är väldigt högt, och har läggt på därför att kolla igen så ser experiment om de här cancerceller visar en snabbare tillväxt eller annorlunda tillväxt. Och det som de har sett, när du använder blod under kvällen, visar de en långsammare tillväxt, som visar ju det är något ämne i det här blodet som är relevant, om man tror det är melatonin. Och för att bevisa det har de också använt en läkemedel som motverkar melatonins förmågan, en melatoninreceptorantagonist. Och de har sett plötsligt att det var likadant snabb tillväxt som de har sett när de använt blod från dagen. Men nu kommer det, när man använder blod under kvällen, det är folkutsatt ljus under kvällen, ser man också samma tillväxt. Mm. Som visar ju att när vi skapar en bra dygnsrytm, och vi skapar också så ser den här period, det är mörkt och vi ger oss lugn och ro, att det kan också ge vår kroppen med hjälp av melatonin vissa förutsättningar att vi kan också hantera då med sjukliga tillstånd i kroppen. Ja. Så det är väldigt viktigt, ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det som jag kan också säga, det finns studier där folk gick genom en cancerterapi, en kemoterapi, och de har visat när man förbehandlar dem innan man sätter igång det, och jag tror de har också försett underbehandling med melatonin, men det var väldigt, en väldigt hög dosering av melatonin, visar de mindre biverkningar, eftersom kemoterapi påverkar ganska starkt hjärta. Och det är väldigt stressande för hjärta, och melatonin är en antioxidant och minskar social oxidativ för hjärta. Så de har en mindre så kallad kardiotoxicitet, så att hjärta påverkas på ett negativt sätt. Och de visar också en bättre utfall. Men det är preliminärt och det krävs mycket mer forskning kring detta. Men det är ju ändå spännande att man ser, okej, det innebär ju så att vi behöver, om vi skapar en miljö som är kopplat till mer melatonin, som vi ser till exempel under kvällen eller natten, ja, här med en supplementering av melatonin, kan vi kanske också förbättra vissa effekter av en terapi i samband med cancer och minska biverkningar. Men igen, det är väldigt preliminärt, och det betyder inte att folk nu ska slutsatsa. Jag köper mig melatonin över nätet, för det Christian har berättat mig, det hjälper mig mot cancer. Det som hjälper bäst mot cancer är att man till exempel inte röker, ja? Att man utsätter sig vissa kemikalier, ja? Och att man tar hand om sin dygnsrytm. Och melatonin, om du tar det till exempel till en period, under en period där din kropp egentligen skulle inte förvänta sig melatonin, och du äter till exempel efter du har tagit melatonin, kan kroppen inte hantera den här näringsbelastning, särskilt den kan inte omsätta glukos på samma utsträckning. Så ni ser, man måste vara väldigt försiktig med den här självmedicineringen. Men det är ju ändå spännande. Och när man tänker lite grann, det finns ju också tillstånd folk som inte producerar tillräckligt melatonin. Och där kan det vara av nytta att tänka sig att man då supplementerar melatonin. Men väl, det måste diskuteras alltid med en läkare. Mm. Man kan inte göra det på grund av en podcast.
Nej, men precis. Ja, men det är jättespännande, och tiden rinner iväg. Mm-hmm. Men vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Mm. Vi har flera frågor som vi inte ens hunnit ställa. Men det får vara så, för jag tycker Yes. Vi har fått ett väldigt innehållsrikt avsnitt. Men vi har ju två frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster. Och den första är om du har någon daglig rutin, en morgon- eller kvällsrutin som du gör varje dag för att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare.
Jag försöker verkligen att få dagljus under morgontimmarna. Och därför promenerar jag till exempel också till jobbet. Och jag försöker också komma ut nu under de här mörkare månader, att komma ut under dagen eller sitta i alla fall verkligen nära fönstret. Och minska också ljusexponering under kvällen. Eftersom det är också något som jag har lärt mig under den här resan med boken. Att det är så otroligt viktigt med att ta hand om sin dygnsrytm. Det är jätteviktigt. Och jag måste erkänna vår livsstil och även min, ja, var inte den bästa med tanke på dygnsrytmen. Mycket var aktiviteter var skiftat till kvällstimmarna.
Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Mm-hmm. Jag tycker att man ska ha en mer lagom, ja, lagom synsätt på sin hälsa. Där vi befinner oss nu i en tid där hälsa är väldigt trendigt. Och det tycker jag också om. Ja, visst, jag har ju också skrivit en bok om det. Men jag tycker att vi övertriver det lite ibland. Att det måste, allt måste vara perfekt. Du måste äta nyttigt, du måste motionera 30 minuter varje dag. Du måste sova som en stock och måste ha 50% djupsömn. Du måste vara perfekt i jobbet, perfekt som förälder. Så är inte livet. Men vad betyder det om vi sätter sådana krav på oss själva? Att vi utvecklar otroligt mycket stress. Och det som vi egentligen syftar med all de här hälsoinformation är ju att folk säger, oj, det visste inte jag, det har jag lite nytta av. Det är något som jag tycker är tänkt värt och jag kan implementera i livet. Men om man får så mycket information och den här informationen presenteras på en hot och om du inte följer det, det kommer hända allt detta och detta med dig. Jag tycker det är väldigt problematiskt, jag skulle även säga idiotiskt. Och därför är det väldigt viktigt om man får så mycket information över alla de här olika källor att man får nytta av detta, men att man också har en typ lagom relation till detta. Jag tycker det är väldigt viktigt.
Mm. Att ta det lite lättsammare.
Ja, fast igen, jag inte bagatelliserar problem. Jag tycker man måste ta hand om sin hälsa, men man måste också öka kunskaper kring detta. Men det är också viktigt att folk förstår, vi alla som befinner oss så säga i hälso-business, vi är appetizer, ja, det är en stimulering, men det är upp till er så ser jag också då att ta nytta av detta, men det är ingen, vi måste inte så compulsive, ja, när det gäller vår hälsa, och det är ganska många och det blir det stress, och det vet vi alla har kommit överens oavsett vilken, varifrån vi kommer, stress är den värsta som du kan göra för din hälsa. Amen.
Ja, men vad bra, tack.
Tack snälla Christian för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av din kunskap. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då?
Ja, man hittar mig på Twitter och på Instagram. Och där heter jag Sleep Advocate. Ja. Och på Instagram delar jag också mycket, mycket information kring vad sömnforskning har visat. Och också ganska ny som forskning och också forskning i samband med dygnsrytmen. Så, men på en lättförståeligt sätt. Så om man vill veta mer om det kan man följa mig där. Eller man ska köpa min bok.
Ja, självklart. Och den finns ju på alla bokhandlar och på nätet. Och
precis.
Kan jag varmt rekommendera.
Tack ska du ha.
Tack snälla. Hej då.
Tack.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.